إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Vi fortsätter att gå igenom tafsir al-Quran al-Karim och vi har kommit fram till sura nummer 87, surat al-A'la, som också kallas för surat Sabbih. Och vi börjar som vanligt med att lyssna på Koranrecitationen och sen så går vi in på betydelserna av verserna.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
طيب denna välsignade sura består av 19 verser. Den är Mekkie. Suran sändes ner i Mekka. Den kallas också för surat Sabbih och surat Al-A'la. Al-A'la, den högste. Och den här suran brukade profeten a.s.w. läsa på Jum'a tillsammans med Rashi och på Eid. Ibland, det finns olika surar han brukar läsa, men ibland så läste han Al-A'la i en raka och Al-Rashiya i andra raka. På Jumma eller på Eid. Och det är också sunna, och han är rätt i en autentisk hadith, att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam brukade läsa denna sura i witr. De tre sista raka läste han först Sabbih, och sen i andra rakan Qul ya ayyuhal kafirun, och i tredje rakan Qul huwallahu ahad. Det är också sunna. Och i hadithen som vi nämnde i surat Tariq, då en av sahaba drog ut på bönen väldigt lång, han läste väldigt länge, så att folk blev trötta bakom honom och gick och klagade till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Då så sa han åt honom att läsa surat Tariq, och han nämnde även i vissa riwaya surat al-A'la och surat al-Shams och så vidare. Så det är en sura som är rekommenderad att läsa i Isha. Okej, också. Det första ordet som nämns här är Sabbih. Sabbih isma rabbika al-a'la. Glorifiera din herres namn, den högste. Det vill säga upphöj det, alltså Allahs namn, över all månggudadyrkan och brister, så som det passar hans storhet och väldighet. Så ordet Sabbih, det är samma ord som Subhan, Subhanallah. Att man upphöjer Allahs namn från alla slags brister och defekter. Allting dåligt är Allah fri från. Han är upphöjd över allting som är dåligt och klandervärt. Allah är perfekt. Och alla hans namn, de är upphöjda över alla slags brister och defekter. Okej? Okay? Som Al-Hayy, den levande. Upphöjd över all slags, all form av död. Han är den evigt levande. Så han dör inte. Till exempel. Sabbih isma rabbika al-a'la. Det vill säga upphöj Allahs namn över all månggudadyrkan och brister, så som det passar hans storhet och väldighet. Och här säger Allah subhanahu wa ta'ala al-a'la, den högste. Och det här är ett av Allahs namn. Ett av de 99 kända namnen. Och det finns tre namn som liknar det här namnet. Eller två som liknar det här namnet. Och det är Al-Ali och Al-Muta'al. Så det finns tre namn som alla tyder på samma sak. Allahs höghet. Al-A'la, Al-Ali och Al-Muta'al. Alla de här tre namnen tyder på att Allah är den högsta, den upphöjda. Den som är över allting. Och hela skapelsen är under honom. Och det här är någonting som vi muslimer måste tro. Att Allah är över skapelsen. Allah är inte en del av skapelsen. Som vissa vilseledda sekter, de säger att Allah finns överallt. Eller Allah finns i allting. Det här får man absolut inte tro som muslim. Allah säger i Koranen att han är över hans arsh. Han är över hans tron, över de sju himlarna. Så Ahl Sunnah tror att Allah är över de sju himlarna. Över sin skapelse. Och han är inte en del av sin skapelse. Skapelsen är skild från honom. Han styr och kontrollerar den. Och när man säger ibland, i vissa, som det kan förstås av vissa verser, att Allah är med oss. Var inte rädd, Allah är med oss. Eller Allah hör dem, han är med dem. Det betyder att han hör dem och han ser dem. På det sättet kan man på arabiska säga att någon person eller någon är med. Han hör och han ser. Som Allah sa till Musa och Harun. Att gå till Firaun. Inna ni ma'akuma asma wa ara. Jag är med er, jag hör och jag ser. Alltså jag är med er med min hörsel och min syn. Jag hör allt och jag ser allt. Och det kan också betyda, det här gäller generellt alla människor, att Allah hör och han ser. Men det kan också betyda al-ma'iyya bin nasr wa ta'yid, att Allah han är med och hjälper och ger seger. På det sättet. Alltså jag är med er, jag kommer ge er seger, jag kommer hjälpa er. Men hans värt, hans essens, Allah i sig själv är över de sju himlarna. Det här är något som muslimen måste tro. Och bevisen på det är otroligt många. Det finns jättemånga koranverser. Och jättemånga hadither. Och vissa av ulema, de har sagt att det här är en av de tydligaste frågorna i islam. Det finns 1000 bevis, har vissa sagt. 1000 bevis på att alla är överskapelse. Inte 1, 2, 3, 4. 1000 stycken. Så hur i hela världen har Ahlul Bidda kunnat falla in i tron på att Allah finns överallt? Det är sjukt hur folk ibland missförstår eller vägrar att acceptera sanningen. Allah säger i Koranen, Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Den nådrike har rest sig över tronen. Han är över hans arsh. Allah säger, Amintu man fis sama. Är ni säkra från han som är i himlen? Och i betyder då över. Är ni säkra från han som är över himlen? Och Allah nämner också att han höjde Isa. Han tog upp Isa till sig själv. Och att man tar upp någon syftar på att han är över. Han tog upp honom till sig själv. Och att han sände ner Koranen. Om han skulle vara på jorden så skulle han inte behöva sända ner. Så det finns massor med bevis som tyder på att Allah är över hans skapelse. Och från sunnan så sa profeten alaihissalam till en slavflicka. Han ville pröva henne om hon var en riktig muslim. Så han sa, vem är jag? Och vart är Allah? Hon sa, du är Mohammed och Allah är över himlen. Han sa, släpp henne fri. Hon är en troende kvinna. Ja. Så han godkände det hon sa. Om hon sa något som var fel, då skulle han inte vara tyst, utan han skulle ha korrigerat henne. Men hon sa att Allah är över himlen. Och ett av de tydligaste bevisen är himlafärden. Al-Isra och Al-Mi'raj. Då profeten alaihissalam togs upp över de sju himlarna. Och Allah subhanahu wa ta'ala beordrade honom och hans umma att be 5 gånger om dagen. Taib. Så den här hadithen bevisar klart och tydligt att han gick förbi den första himlen, den andra himlen, den tredje, fjärde, femte, sjätte och över sjunde himlen fick han tala med Allah subhanahu wa ta'ala. Som Allah skulle vara på jorden, det skulle inte vara någon nytta med den här himlafärden. Och det här är något som också finns i människans fitr, människans naturliga tro, att Allah är överskapelsen. Till och med kuffar säger fader, fader vår i himlen, vad säger de? Ja. Och de säger generellt, som en reflex, När människan ska be till Allah, när han är i nöd, vad gör han för någonting? Han höjer händerna och kollar upp mot himlen. Ja, Gud, hjälp mig. Han kollar inte ner mot marken. Taib. Så vi muslimer tror att Allah subhanahu wa ta'ala, han är över himlen. Och det här kallas för ulu al-dhat. Att Allah med sin essens är över allting. Och Allahs egenskaper och namn är också över allting annat. Walillahi al-mathalu al-a'la. Till Allah tillhör de högsta liknelserna. Eller de högsta och bästa namnen och attributerna. Så Allahs namn och attribut och allt han gör är över allting annat. Det står över allting annat i rang. Så han är också hög på det sättet. Taib, den här suran. När profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam brukade läsa den här suran. Det sades i en hadith. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. Då profeten صلى الله عليه وسلم brukade läsa den här suran, han sa de här orden سبح اسم ربك الأعلى, så stannade han upp och sa سبحان ربي الأعلى, att upphöjd är min herre den högsta. För det här är en beordring från Allah, att prisa din herres namn den högsta, en beordring. Och direkt så gav man gehör och sa Subhan Rabbi al-A'la. Och namn på den här ayan. Och den här hadithen är autentisk. Den finns i Hakim och Ahmed. Och det är det som de flesta av de lärda säger gällande den här versen. Och ett Tabari i hans tafsir la till i den här hadithen att alltså, han brukade säga Subhan Rabbi al-A'la om han läste den här versen. Och om han läste La uqsimu bi yawm al-qiyama, alltså på slutet, alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyi al-mauta, då så sa han subhanaka wa bala. Alltså i slutet på den här suran, surat al-qiyama, sista versen, är Allah inte mäktig eller kapabel till att återställa skapelsen, då så sa han subhanaka fa bala, upphöjd är du, jo, du är kapabel till att återställa skapelsen. Och självklart så är det också det här som man säger i bönen. I Subhan Rabbi al-A'la. När säger man det i bönen? I sujud. Taib. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala Alladhi khalaqa fasawwa, han som har skapat och sedan format. Han som har skapat allting och sedan format skapelsen i dess bästa former. Och det här var liknar det som vi har nämnt tidigare på surat نعم سورة الانفطار الذي خلقك فسواك فعدلك han som har skapat dig, sedan format dig och därefter gjort dig upprättstående. Och de säger här att Allah subhanahu wa ta'ala är den som har skapat allting i dess bästa former, som Ibn Kathir nämner. Allting är perfekt. Människan är perfekt. Hjärtat sitter på rätt plats, ögonen på rätt plats, huvudet på rätt plats. Allting är helt perfekt. Hur man kan röra på händerna, känsel, luktsinne, smaksinne. Allting är perfekt. Som Allah nämner att han har skapat människan fi ahsani taqwim. Han har gjort människan till den bästa. Den mest enastående skapelsen. Det är människan. Den är alltså över resten av djuren. Men även djuren är också perfekta. Men människan är ett steg och en grad över. وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى, och han som har mätt ut allting och sedan väglett. Och här säger de att Allah har qaddara, han har bestämt allting i ödet förut. Och sen har han väglett människan till vad som passar, eller till det som människan har fått förutbestämt. För allting som är skrivet kommer att ske. Så människan kommer få det underlättat för sig själv. Om du är från folket av paradiset så kommer Allah att underlätta för dig att göra goda gärningar. Och om en person är från folket av elden kommer Allah att underlätta för honom att göra onda gärningar. Och de säger också här i tafsir, han som har mätt ut allting och sedan väglett. Alltså väglett människan, till exempel han kommer ut från magen, att han ska gå och dricka bröstmjölk. myran, han har väglett myran, hur han ska bygga sina hus. Att de ska vara på söder sida av trädet. De ska vara på en upphöjd ställe. Allting. Inte bara det. Det som handlar om att kolla på skapelsen, otroligt. Termiterna, hur de bygger hus. Med air condition till och med. Skydd mot muggel och nödutgångar och allting. Helt otroligt. Till och med koffaren i dessa tider studerar djurvärlden för att lära sig. De studerar termiternas hus för att kunna bygga bättre hus för sig själva. Forskare. Ja. Flygplan, de vill förbättra sina flygplan. Vad studerar de? Fåglar, insekter som flyger och så vidare. Allting, det är helt otroligt. Så Allah subhanahu wa ta'ala är den som har väglett allting. Väglett djuren till deras mål. Väglett människan till deras mål och så vidare. وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى, och som har frambringat betesväxterna. Han som har frambringat betesväxterna. Och sedan gör han dem torra och mörka. فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى. Och här nämner Allah en ni'ma, en välsignelse. Att han har låtit det regna och frambringat växter som människan kan äta. Eller djuren äter. Och sen tar vi nytta av mjölken och köttet från djuret. Och sen gör han dem torra och mörka. Allting kommer att försvinna. Och sen nämner Allah subhanahu wa ta'ala سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى. En annan välsignelse. Det här är det första var en världslig välsignelse. Att Allah har låtit det regna och växa frukter, grönsaker och så vidare. Och så nämner han en religiös välsignelse som är att Allah subhanahu wa ta'ala kommer lära profeten Muhammed Koranen sallallahu alaihi wasallam. Vi ska låta dig Muhammed recitera så att du inte glömmer. Ni vet profeten Muhammed alaihi wasallam, han kunde inte läsa och skriva, eller hur? Så Jibril brukade komma till honom med en uppenbarelse, en sura. Och i början när Jibril kom så var han så mån om att komma ihåg den här suran att han direkt försökte repetera den. Innan Jibril ens var färdig nästan ibland. Han hade så bråttom att repetera den här suran eller versen så att han inte skulle glömma bort den. Och då sände Allah subhanahu wa ta'ala ner den här versen. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى. Att vi ska låta dig Muhammed recitera så att du inte glömmer. Och då så sa de i tafsir att han glömde ingenting efter det här. Ja? Förutom illa ma sha Allahu innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa. Förutom det Allah vill, säkerligen vet han både det som görs öppet och det som görs dolt. Och här generellt så glömde profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingenting från Koranen. Och de säger den här versen förutom det som Allah vill. Det kan betyda en av dessa saker. Antingen det som har upphävts från Koranen. Vissa verser upphävdes. De är mansukh. De gäller inte länge. Eller illa ma sha'a Allahu an tansahu thumma tadhkurahu ba'dahu. Eller det som Allah vill att du ska glömma och sen får han det att komma ihåg det senare. Och det här hände en gång i bönen. Och det nämner också Sa'di att det finns ibland en hekma, en vishet i det här. Att hur kan profeten sallallahu alaihi glömma? En gång när han bad så glömde han bort någon vers. Och stannade till. Och efter bönen så sa han, var det ingen av er som kunde den här versen? Och en av sahaba, jag tror det var Ubay ibn Ka'b, han sa, jo jag kunde. Han sa, varför påminner du inte mig för? Taib. Bemana al-hadith, yani, ungefär så är hadithen. I alla fall, den här händelsen ger oss en färd, ger oss en nytta. Att det är tillåtet att korrigera imamen om han läser fel eller glömmer. Om den här hadithen inte skulle finnas, då kanske vi skulle bara stå tysta bakom imamen, även om han läser fel eller glömmer bort. Då skulle kanske grunden vara att det inte är tillåtet att läsa eller när imamen läser till exempel. Men vi lär oss en nytta av den här hadithen. Eller hur? Samma sak som när profeten sallallahu alaihi wasallam glömde i bönen och bad två raka istället för fyra. Den händelsen gjorde att vi har lärt oss att om imamen gör likadant så ska han komplettera och sen göra två sujud och så vidare. Så det finns en vishet i allt det här. Så han glömde bort någon vers och sen kom han ihåg den igen. Eller en tredje förklaring på versen, illa ma sha Allah. Det kan vara att det här är ett undantag som inte sker. Ett undantag som inte sker. Som Allah säger i surat Hud. khalidina fiha, alltså i paradiset, madamati samawati wal ard illa ma sha'a rabbuk. Att de kommer vara för evigt, så länge himlen och jorden består i paradiset, förutom det som Allah vill. Och Allah vill att de ska vara där i all evighet. Alltså inte förutom att någon ska gå ut. Det finns inte. Så det ibland kan nämnas ett undantag, men det kommer inte att ske. Taib. Som Allah nämner, att om profeterna skulle ha gjort kyrk, skulle deras gärningar ha nollställts. Kommer en profet göra kyrk? Nej. Det är om, men det sker inte. Taib. Och sen nämner då Allah subhanahu wa ta'ala, illa ma sha'a Allahu innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa. Förutom det Allah vill, säkerligen vet han både det som görs öppet och det som görs dolt. Allah vet vad människorna gör öppet. Eller hur? Och det vet vi också. Vi ser vad människorna gör öppet. Och Allah vet vad människorna gör dolt. Vad som finns i deras hjärtan och i deras bröst. Våra tal och våra handlingar. Ja. Och sen nämner Allah subhanahu wa ta'ala i nästa vers, wa nuyassiruka lil yusra. Och vi ska underlätta vägen för dig till allt som är gott. Vi ska underlätta vägen för dig till allt som är gott. Sa'di nämner i hans tafsir att det här är också en bushra, en glad nyhet till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, att Allah ska underlätta allting för hans profet sallallahu alaihi wasallam, och att han ska göra hans sharia och hans religion lätt. Och det har nämnts i tafsir på den här versen ganska fina saker, eller väldigt fina saker. Wa nuyassiruka lil yusra, att vi ska underlätta vägen för dig till allting som är gott. De säger den här religionen är lätt. Det nämns i hadither, ad-din och yusr. Religionen är lätt. Och ingen är extrem i religionen förutom att den kommer övervinna honom. Alltså den kommer knäcka honom. Som profeten sa, alaihi wasallam, halak al-mutanatti'un, tre gånger. De extrema kommer att gå under. Och han sa, den här religionen är hård. Den är något mäktigt. Så gå in i den mjukt och lugnt. Ja. Det finns många, mashallah, de är nypraktiserande. De vill springa in i religionen och göra allting och bli värsta tjur. Nej, ta det lugnt. Ja? Ta religionen, tjejen för tjejen. Så mycket du klarar av. Självklart, du måste ha tawhid, du måste göra salah och fasta ramadan och så vidare. Men det finns saker utöver det som man måste ta det lugnt med. Okej? Okay? Inte överbelasta sig själv. Utan, khudu mina al-amali ma tutiquna. Profeten sa, gör det av gärningar som ni klarar av. Eller hur? Gör det av gärningar som ni klarar av. Vi är inte som sahaba och profeten sallallahu alaihi wasallam. Men vi ska försöka att bli bättre. Men vi är inte som dem. Det är bara att acceptera. Och profeten alaihi wasallam har också indikerat att den här religionen är lätt. Han sa i hadither till folk som skulle göra da'wah. Han sa yassiru wa la tu'assiru. Att underlätta för folk och göra det inte svårt för folk. Bashiru wa la tunaffiru. Ge folk glada nyheter och skräm inte iväg folk. Så han sa, yassiru wa la tu'assiru. Underlätta för folk, gör det inte svårt för folk. Och det är också något som är viktigt för oss när vi pratar med folk om islam, att vi försöker underlätta så gott vi kan. Och jag säger inte kompromissa. Att han säger, ja, till exempel jag jobbar på banken och säger, ja, men det finns olika åsikter om ränta. Det finns inga olika åsikter. Det är haram, förstår du? Ingen, vi pratar inte om kompromiss, men att underlätta inom islams ramar. Eller hur? Det är tillåtet att stryka över strumporna när du gör wudu. Du behöver inte ta av dig strumporna till exempel, om du har wudu. Till exempel, du är resande, det är tillåtet att bryta fasten. Du är gravid, du ammar, det är tillåtet att bryta fasten. Och så vidare. Och han sa också en annan hadith. Khayru dinukum aysaruhu. Den personen som har bäst religion är den som har den lättaste religionen. Den som gör det lätt för sig själv. Och samma sak här, det är inom islams ramar. Och det har sagts i tafsir på den här versen att vi ska underlätta vägen för dig till det som är gott. Vi ska underlätta vägen till paradiset för dig. Det är en tafsir på versen. Vi ska underlätta vägen till paradiset för dig. Och det är det som Ibn Abbas har sagt. Vi ska underlätta för dig att göra goda gärningar. Vi ska underlätta för dig att göra goda gärningar. Eller det sades också att vi ska underlätta för dig. Och vi ska låta dig få en lätt religion. En lätt sharia. Wahiyal hanafiyatu samha. Abrahams väg, den raka vägen. Som är överseende, som är lätt. Och det sades också i tafsir Ibn Kathir. Ej, en sharia som är lätt, som är rak, som är rättvis, som inte har någon krokighet. Wala haraj, wala usr. Det finns inga svårigheter i den här religionen. Eller, en annan tafsir på versen är också, att den har med det innan att göra. Att vi ska underlätta för dig att minnas Koranen. Ja? För Allah sa i versen att han inte ska glömma Koranen. Så Allah ska underlätta det här för honom. Men inshallah, versen omfattar allt det här. Och sen nämner Allah subhanahu wa ta'ala فَذَكِّرْ إِنَّ فَعَتِ ذِكْرَ. Ibn Kathir, han säger i tafsir på den här versen, ja just det, kan se vad den betyder också. Så påminn, ifall påminnelsen kan ge nytta. Så påminn med islam, kalla till islam, uppmuntra till islam. Ifall påminnelsen kan ge nytta. Eller där påminnelsen kan ge nytta. Så påminn, väcker. Där påminnelsen kan ge nytta. Ibn Kathir, han säger, ej, påminn och förmana människor där folk kommer att förmanas. De kommer ta nytta av det du säger. Och vi lär oss av det här en adab, en etik från hur man ska sprida kunskap. Att man inte ska sprida kunskap och lägga den på fel plats och ge den till fel människor. Som Amir Mu'minin Ali radiyallahu anhu sa: "Ma anta muhaddithun qawman hadithan la yablughu uqulahum illa kana li ba'dihim fitna." Att ibland kanske du berättar en hadith, alltså hadith betyder här ett tal, en mening. Du berättar någonting för religionen som inte når folks intellekt, och det blir en fitna för dem. Det blir en prövning för dem. Och han sa också: "Ma anta muhaddithun qawman hadithan la tablughu uqulahum illa kana li ba'dihim fitna." Och den finns i Muslim. Han sa också: "Hadithu nas bima ya'rifuna aturidu an yukaththiba Allah wa rasulahu." Berätta det som folk, som är i enlighet med deras intellekt. Vill du att de ska typ förneka Allah och hans sändebud? Alltså generellt, man ska tala med folk med det de förstår. Du ska inte gå till ett litet barn och börja läsa värsta Ibn Taymiyyah-böckerna, Asma och Sifat, jättesvåra grejer. Han kommer inte fatta någonting alls. Han kommer säga, vad är det här för någonting? Tala med folk i enlighet med deras förståelse. Alltid. Laysa kullu haqq yuqal. Det är inte alls sanning man ska säga. Förstår ni? Ibland är det från hikma att du väntar med att säga en sak till personen är mer mottaglig. Eller hur? Så det är också det här jätteviktigt, att man ibland kan dölja viss kunskap. Som profeten sallam sa till Mu'ad, hadithen att den som säger la ilaha illallah kommer gå till Jannah, om man säger det uppriktigt. Så Mu'ad sa, ska jag inte berätta för folk? Han sa nej. Då kommer folk att yattakilu, de kommer typ förlita sig på det här. Alltså de kommer bli lata, de kommer inte göra gärningar. De kommer tänka, jag har sagt la ilaha illallah, kallas. Behöver inte göra salah och så. För det kan missförstås, förstår ni? Så han sa, berätta inte för folk. Men det är kunskap. Och Abu Huraira sa samma sak. Han sa, jag har två sorters kunskap. En som jag har spridit och en som jag har för mig själv. Om jag skulle berätta den, skulle man hugga av mitt huvud. Och han menade hadithen om Khawarij. Om han skulle berätta hadithen om Khawarij, så skulle de komma och döda honom. För de skulle inte acceptera det här. Förstår ni? Så i alla fall, man måste ha vishet. Vart man lägger kunskapen, till vem man ger kunskapen. När man talar och till vem man talar. Och Sa'di nämner i hans tafsir på den här versen: så påminn, ifall påminnelsen kan ge nytta. Han säger, så länge påminnelsen kommer att accepteras, om man lyssnar på det som man säger, så ska man fortsätta att kalla till det här. Även om det inte blir en hel, vad kan man säga, el maqsud, den inte blir fullständig, ens mål som man hade inte blir fullständig, även om det bara blir delvis, så ska du ändå förmana människor. Förstår ni? Du påbördar någon att sluta röka. Han kanske inte slutar helt och hållet, men han försöker i alla fall att sluta. Då har du i alla fall uppnått någonting, eller hur? Så man ska inte tänka på att det måste vara en helt fullständig förmaning och nytta, utan du kallar folk och inshallah ta'ala, de kommer att ta nytta av det som du säger. Och han säger här att vi förstår motsatsen av versen. Om en förmaning och en påminnelse inte ger nytta och istället kanske ökar personen i ondska, eller han blir sämre, då så ska man inte påminna den här personen. Förstår ni? Ibland så kan det som du säger leda till någonting värre. Personen gör någonting dåligt, det kan leda till någonting värre. Då ska du vara tyst. Det här låter konstigt kanske för vissa. Hur ska man vara tyst om sanningen? Och hur kan någonting bra leda till någonting värre? Ett exempel. Ibn Taymiyyah gick en gång med hans studenter i Damaskus. Tror jag. Damaskus. Och det hade blivit erövrat av tatarerna. Eller det var ett ställe där det fanns tatarer. Ni känner till dem. Genghis Khan. Mycket grymma och blodtörstiga människor. Som bara dödade folk till höger och vänster. Och brydde sig inte om någon. De... Vissa av dem hade blivit muslimer fast de var väldigt svaga och så. Så han sa i alla fall att de gick förbi några som var fulla och satt och spelade haramspel. Så han gick bara förbi och var tyst. Och han studerade inte, sa vadå, skulle du inte säga åt dem att det är fel, att det är haram? Han sa nej. Låt dem vara så här, för annars om de är nyktra så går de och döda muslimer. Förstår ni? Så han vägde då ont och gott och tänkte låt dem vara istället. Så ibland, man får i alla fall väga ont och gott. Och men det finns en viktig fråga här. Ska man ibland låta bli? Om du vet att en person inte kommer bry sig. Du går till någon i centrum. Säger ursäkta, du måste komma och göra salah i moskén. Du går till någon tjej, ursäkta, du måste ha sjal på dig. Hijab. Du vet att personen, han kommer inte acceptera det du säger. 100%. Ska du då låta bli? Eller ska du ändå säga till personen? Ja, vad säger ni? Ja? Ja? Du ska ändå säga. Du ska ändå säga. Varför? Ibn Uthaymin han säger. Annars så kommer folk att göra så mycket synder. Och de kommer tro att eftersom att alla de här religiösa människorna är tysta. Då är det okej. Okay. Men de ska veta innerst inne att det de gör är fel. Därför måste man säga åt dem att det är fel. Okay? Även om de inte besvarar det man säger. Men kanske en dag så kommer de att besvara. Och det finns många människor som är så. Att man försöker ett år, två år, tre år. Varje dag, gör salah, gör salah, gör salah. Till slut, det händer någonting. Han minns, det som du har sagt finns i hans huvud. Det som Abdallah sa, det stämmer. Jag måste gå tillbaka till islam. Förstår ni? Det finns alltid kvar. Men om du aldrig har sagt någonting till honom. Du tänker han är en shaitan. Han kanske aldrig har, han kommer aldrig få det här i huvudet och kanske inte har någonting att gå tillbaka till. Så i alla fall generellt, man ska påminna människor. Även om du tror att personen inte kommer bry sig. Okej? Okay? Sen frågan hur många gånger och hur mycket och Allah alam, det är en annan sak. Men generellt, du ska vara på människor. Al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Påbörja det goda och förbjuda det onda. Och sen nämner Allah subhanahu wa ta'ala efter den här versen att man ska påminna då påminnelsen kan ge nytta. Allah nämner här att de som man påminner delas upp i två kategorier. De som tar nytta och de som inte tar nytta. Och han beskriver dem då han säger sayadhakkaru man yakhsha. Den som fruktar Allah kommer att bli förmanad. Den som fruktar Allah kommer att bli förmanad. Och här läste jag en fayda från Ibn Taymiyyah. Han har tafsir på den här suran, typ 100 sidor någonting. Mashallah, ganska mycket. Men i alla fall, jag hann inte läsa allting. Men en fayda som han sa, det var att säga dhakkaru man yakhsha. Att den som fruktar Allah kommer att bli förmanad. Är det bara den gudsfruktiga som kommer ta nytta av det du säger? Han säger nej. Det kan också betyda att personen blir gudsfruktig av det du säger. Hänger ni med? Det kan betyda båda två. Antingen att han tar nytta för att han är gudsfruktig, eller att han blir gudsfruktig av det du säger. Så man ska inte tänka att den här personen, han är inte gudsfruktig. Chalas, jag ska inte ge han att se. Utan det kan bli tvärtom. Okej? Okay? Se veckaru men jakhsha. Ja, den som då fruktar Allah kommer att ha nytta av det här. För den som fruktar Allah, han vet att Allah kommer belöna personen för det han har gjort. Och han vet att det här, att det hans gärningar, om de är goda, kommer leda till Allahs välbehag. Och att hans synder leder till att Allah blir arg på honom. Så han håller sig borta från synder. Och de som inte tar nytta, nämner Allah i nästa vers. وَيَتَيَنَّبُهَا الْأَشْقَى. Men den helt fördömde kommer att undvika den. Alltså påminnelsen. Personen som är fördömd, shaqi, kommer att undvika förmaningen. Påminnelsen. أَلَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى. Han som ska brinna i den största elden. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى. Sedan ska han varken dö där i eller leva. Så det är den här elden. Den här personen som är fördömd. Som är bland de fördömda. Kommer att brinna i den största elden. Och Ibn Uthaymin, han säger att den kallas för den stora elden jämfört med den världsliga elden. Och hur varm den här elden i dunja än kan bli, så kommer elden i nästa liv att vara 69 gånger varmare. 69 gånger varmare. A'udhu billah min dhalik. Och Sa'di säger att den elden som är så het att den bränner sig in ända upp till folks hjärtan. I elden. Och varje gång huden brinner upp så får man ny hud. Må Allah skydda oss. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. Och i elden ska han varken leva eller dö. Nej. Han kommer straffas så hårt att han inte kan finna någon själslig frid. Och hans kropp kan inte heller vila. Tills det är att de önskar att de kunde dö. Men de kommer inte att dö. Som Allah säger. La yuqda alayhim fayamutu. Thumma yukhaffafu anhum min adabiha. Att de kommer inte att dö. La yuqda alayhim fayamutu. Man kommer inte ta deras liv så att de dör. Och inte heller kommer vi att underlätta deras straff. Alltså de kommer varken dö. Och de kommer varken få takhfif, underlättas. Utan det kommer bara öka. Straffet kommer öka och öka. Oavbrutet. Som vi nämnde tidigare. Fadhuqul adhabe. Den här versen i, vad är det? Surat Amma. Att den här straffet ökar hela tiden. Ja. I alla fall. Det har vi gått igenom innan. Och Ibn Jarir i hans tafsir, han säger att den här versen, de kommer varken dö eller leva. Det betyder att själen kommer att gå upp mot halsen. Ni vet, när människan dör, själen håller på att gå ut från halsen. Han säger själen kommer att befinna sig där. Den kommer varken gå ut kroppen så att de dör. Och den kommer inte heller att gå tillbaka till kroppen så att de får ett riktigt liv. De kommer vara någonstans mitt emellan. Liv och död. Alltså, de kommer vara levande. Så att de får straff. Men det kommer inte vara ett riktigt liv. Och sen nämner Allah subhanahu wa ta'ala قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّ. Men den som renar sig själv har förvisso nått framgång. Den som nämner sin herres namn och utför salah. Så Allah nämner här personen som kommer få framgång. Det är personen som renar sig själv. Och nämner sin herres namn och gör salah. Sa'di, han säger att personen som får framgång är den som renar sin själ, har renat sig själv från kyrk, månggudadyrkan och zulm, förtryck och dålig karaktär. Och det här har nämnts från Ibn Abbas också. Och han följer det som Allah subhanahu wa ta'ala har sänt till hans profet alaihi salatu wassalam. Och här tänkte jag läsa en ganska fin tafsir från, eller väldigt fin tafsir från Ibn Uthaymin rahimahullah på den här versen. Ordet zakka betyder att få någonting att växa. Det här nämner Ibn Taymiyyah, att få någonting att växa och bli mer. Därför heter zakat. Zakat får pengarna att växa, nämen. Och det kommer, ordet syftar också till att rena. Zakka, att rena någonting. Och Ibn Taymiyyah säger att det omfattar båda. Den ökar människan i gott och den rena människan. Det är det man ska sträva efter, de här goda gärningarna. De ökar människan i gott och de renar människan. Så Ibn Taymiyyah han säger att personen, och som menas med den här versen, att personen ska rena sitt yttre och sitt inre. Han ska rena sitt inre från kyrk gällande hur han är med sin herre. Och endast styrka Allah med uppriktighet. Och uppriktig i hans religion och endast styrka Allah. Inte försöka visa upp sig eller få folk att tala gott om han. Eller hur? När man styrkar Allah, vi gör det för Allahs skull, eller hur? Inte för att folk ska säga, mashallah, han är duktig, kolla hur mycket han gör salat. Allt vi gör är för Allahs skull. Vi söker Allahs belöning i hans nästa liv. Och vi söker inte heller status eller makt och så vidare. Utan allt vi söker är belöning i nästa liv. Och sen nämner han sheikhen att vi ska också rena oss själva i att följa profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Så att vi inte hittar på någonting bidda. Någonting nytt i den här sharian, i den här religionen. Vare sig mycket eller lite. Alltså bidda, det finns de som gör mycket och det finns de som gör lite. Och bidda ska inte heller vara i etiqad, i vår trosuppfattning. Kan man ha bidda i trosuppfattning? Jo. Vi sa att som till exempel om man tror att Allah finns överallt. Det är bidda. Det är kufr också, men det är bidda också. Om man tror att sahaba var dåliga. Det är bidda. Förstår ni? Om man tror att en muslim som gör en liten synd blir kafir. Det är bidda. Så man ska rena sig själv från såna här dåliga trosuppfattningar. Och som man säger sheikhen, man ska rena sina tal också. Sitt tal. Man ska inte säga förutom de saker som nöjer Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen ska man rena sina gärningar. Endast göra goda gärningar. Så det här faller in under att rena sig själv gällande att följa sunna och att inte göra någonting nytt, någon bidda i religionen. Och det här, säger Sheikh Ibn Uthaymin, kan endast vara för dem som följer at-tariqatu salafia. De som följer salafivägen. Alltså de som följer sahaba och tabi'in och tabi'in. Salaf betyder de som levde innan. För deras förståelse av islam är den bästa förståelsen. Eller hur? Är det någon idag som förstår islam bättre än Abu Bakr och Umar? Ja, finns det? Världens största sheikh. Ja? Det spelar ingen roll. Han kan aldrig mäta sig med sahaba. Ingen idag kan mäta sig med sahaba. De kunde bättre arabiska. De var där när Koranen kom ner. Det var de som förmedlade islam. Hur kan vi säga att vi förstår islam bättre än dem? Så om det finns olika åsikter i en fråga, gå tillbaka till sahabas förståelse. Det är det som är salafia. Och det är det som är det rätta islam. Att följa Koranen och sunna och sahaba. Så enkelt är det. Och det har Allah beordrat med Koranen. Att vi ska följa Koranen och sunna och sahaba. Vägen av ahli sunna wal jama'a, säger sheikhen fortsättningsvis. De som tror på allt som Allah har beskrivit sig själv med i hans bok. Eller allt som profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam har beskrivit Allah med i hans sunna. På Salafs väg, de som inte hittar på saker i dyrkan eller i tal. Och de hittar inte på någonting i Allahs religion. utan du finner att de följer det som har nämnts i sharian. Till skillnad från det som Ahlul Bidah har hittat på i religionen. De har hittat på till exempel vissa dhikr. Att man har kommit på en helt ny dhikr. Eller hur man säger den här dhikr. Hur man uttalar den och hur många gånger man säger den och så vidare. Som vissa av sufisterna gör. Och andra. Och sen nämner Sheikh att man också ska rena sig i hur man är med resten av människor. Att man renar sitt hjärta från hat. Walhaqt. Agg. Mot hans muslimska bröder. Så du finner att den här människan, han har ett rent hjärta mot sina bröder. Han älskar för dem det han älskar för sig själv. Och han är inte nöjd. Och finner inte frid i att de ska drabbas med någonting dåligt. Som ni vet, muslimerna, de är som en kropp. Den här umman är som en kropp. Om en del av kroppen har ont, så kommer resten av kroppen att få feber och vara sömnlös. Som profeten sa i en hadith, sallallahu alaihi wasallam. Så man ska bry sig om sina muslimska bröder runt om i världen. Och den som inte gör det, han har väldigt mycket naqs, defekt i hans iman. Så man måste bry sig om resten av muslimerna. Och känna sorg när de har sorg. Och känna glädje när de har glädje. Så den sanna muslimen, säger sheikhen, den som har renat sig själv, är den som älskar, eller han tycker om, att ingen annan muslim ska drabbas med någonting ont. Och det är en mycket fin egenskap. Det finns ibland folk tyvärr som säger, jag hoppas han misslyckas, jag hoppas han förlorar, jag hoppas han så. Eller, om du är riktig muslim, hoppas bara det bästa för din bror. Så låt oss rannsaka våra hjärtan. Har vi de här egenskaperna? Har du kärlek till muslimerna? Önskar du gott för dem? Önskar du att de ska klara sig undan från allting dåligt? Så man ska rena både sitt inre och sitt yttre. Rena det inre från tveksamheter, från kyrk, från hyckleri, från att hata muslimer eller vara fiende till muslimer och så vidare. Allt som har med hjärtat att göra. Och rena sitt yttre i att inte tala dåligt, i att inte skada någon muslim med sina händer, att inte baktala människor och inte förbanna eller svära mot muslimer. Och inte heller slå någon eller ta någons pengar och så vidare. Så det här ordet teskia är ett väldigt omfattande ord, eller hur? Som omfattar både att rena det inre och det yttre. Så teskia var då tre saker. Det har med tre saker att göra. Vi ska rena oss själva. Först gällande vad? Gällande Allah. Rena oss gällande Allah. Och rena oss gällande att följa sunna. Och inte hitta på bidda. Och den tredje, rena oss gällande hur vi förhåller oss till våra bröder och systrar. Och vi kommer att komma tillbaka till den här punkten i surat Shams. Qad aflaha man zakkaha. Inshallah, vi kommer komma tillbaka till den punkten igen. För det är en punkt som många av de lärde talar mycket om. Sheikh Albani rahimahullah brukar alltid tala med tesfiha wa tarbiya. Tiskiya kallas det också för. Man renar. Vi måste uppfostra den här umman på sanningen. Vi måste rena dem från det som är fel. Vi måste rena umman från kirk och bidda och dåliga egenskaper. Och det är det som vi försöker att fokusera oss på i våran da'wa. Att rena den här umman från det som har beblandats med den, som inte är från den. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, وَذَكَرِسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّ. Att den som renar sig själv har förvisso nått framgång. Den som nämner sin herres namn och utför salah. Yani, personen som gör dhikr av Allah och fyller sitt hjärta med dhikr, vilket leder till att han gör gärningar som Allah är nöjd med. Och speciellt salah, som är typ det viktigaste som bevisar att en person har iman. Förstår ni? Först, han gör dhikr av Allah. Han har Allah i hans hjärta, alltså ihågkommandet av Allah i hans hjärta, som leder till goda gärningar, som leder till Allahs välbehag. Och den största av dessa goda gärningar är as-salah. Som är skillnaden mellan muslimer och kuffar. Om man inte har salah, då har man ingen iman. Så salah är det viktigaste som finns efter ett tawhid. Och det här är den korrekta förklaringen av den här versen. Att vad som menas är de fem dagliga bönerna, de obligatoriska bönerna. Att han minns Allah och ber de fem dagliga bönerna, som det har nämnts från Ibn Abbas. Vissa säger i tafsir att det betyder de som betalar zakat. وذكر قد افلح من تزكى بتال الزكاه وذكر اسم ربه فصلى وسنبير بعيد بتال زكاه الفطر وكبير بعيد نصيخ نعم كان omfatta det här också, men det gör alltså generellt inte det. Varför? För att den här versen sändes ner i Mekka, och i Mekka fanns det varken zakat eller id. Så versen gäller att man renar sig själv med zakat, renar sig själv, och att man ber sina obligatoriska böner. Och sen nämner Allah subhanahu wa ta'ala: "Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khayrun wa abqa. Inna hadha la fi suhufi al-ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya." Nu kommer något nytt som en ny mening. Men ni föredrar istället det världsliga livet, fastän det efterkommande livet är bättre och långvarigare. Detta finns sannoliken i de tidigare skrifterna, Ibrahims och Mosas skrifter. Bel tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Men ni föredrar istället det världsliga livet. Sa'di säger: när ni föredrar istället det världsliga livet, dess fina saker som egentligen är värdelösa och orena och kommer att försvinna. Ni föredrar de här sakerna framför det eviga livet. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Fastän det efterkommande livet är bättre och långvarigare. خَيْر مِنَ الدُّنْيَا فِي كُلِّ وَصْفٍ مَطْلُوبٍ. Akhira är bättre än dunya i alla beskrivningar och alla egenskaper. Ur alla aspekter är nästa liv bättre än det här livet. Wa abqa, det är bestående. Till skillnad från dunya som är försvinnande, det kommer försvinna. För akhira, nästa liv, det är darul khuld, det eviga livet. Och darul dunya, det här livet, är darul fana, livet som kommer att förgås, det kommer att försvinna. Så al-mu'min al-aqil, den som är smart, han väljer inte det som är sämre framför det som är bättre. Eller hur? Om du är riktigt intelligent, skulle du välja något som är sämre framför något som är bättre? Nej. Wa la yabi' ladhdhat sa'atin biturha al-abadi. Och han byter inte heller ut en stunds njutning mot ett evigt straff. Eller hur? Och det är precis vad kuffar gör. En stunds njutning i det här livet, några år, mot vad? Ett evigt straff. A'udhu billah. فَيُحِبُّ الدُّنْيَا وَإِثَارُهَا عَلَى الْآخِرَةِ فَحُبُّ الدُّنْيَا وَإِثَارُهَا عَلَى الْآخِرَةِ رَأْسُ كُلُّ خَطِيَّةِ. Mycket fint uttalande. Att älska det här livet och att ge det företräde framför nästa liv är grunden till all ondska. Grunden till all ondska är att ha större kärlek till det här livet än nästa. Förstår ni? Man måste älska nästa liv mer än det här livet. Det här livet är ingenting. Det är inte värt någonting. Som profeten sa, jag är bara en, som en resande. Jag går ut, sätter mig under ett träd, tar skugga och fortsätter min resa. Det här livet är ingenting. Jag har ingenting med det här livet att göra. La isha illa isha al-akhira. Det finns inget riktigt liv förutom nästa liv. Och Qatada, han sa om den här versen att ni föredrar det världsliga livet framför nästa. Fakhtara an-nas al-ajila illa man asama Allah. Att folk generellt, de har valt det som finns nu Alltså framför det som var som kommer sen. Förutom de som Allah har skyddat. Alltså majoriteten av människor, de är sålda för det här livet. Förutom ett fåtal människor som Allah har skyddat. Och Ibn al-Jawzi i hans tafsir, han nämner om den här versen att om versen tilltalar kuffar, att om de föredrar det världsliga livet framför det kommande, så föredrar de det här livet framför det kommande för att de inte ens tror på det kommande livet. Okej? Okay? Det kan vara en förklaring på versen. Och om du syftar till de troende, فَالْمَعْنَا يُرِيدُونَ الْإِسْتِكْثَارِ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى الْإِسْتِكْثَارِ مِنَ الثَّوَابِ, att de försöker samla på sig dunya, ge det företräde före att samla på sig goda gärningar. Hänger ni med? Istället för att tänka på hur många hasanat han har, så tänker han på hur mycket pengar han har. Det är det som har företräde i hans liv. بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا, att ge företräde till detta världsliga liv fastän det efterkommande livet är bättre och långvarigare. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى, yani det är bättre, paradiset är bättre, säger Ibn al-Jawzi i tafsir. Han fortsätter, وَأَبْقَى أَيْ أَدْوَمْ مِنَ الدُّنْيَا, det är mer bestående än detta världsliga liv. Och Ibn al-Kathir, han säger att Allahs belöning i nästa liv är bättre än dunya. وَأَبْقَى, och det är det som är det bestående. فَإِنَّ الدُّنْيَا دَنِيَةٌ فَانِيَةٌ, dunya, det här livet, är någonting dåligt. Den är någonting lågt och någonting som kommer att försvinna. وَالْآخِرَةُ شَرِيفَةٌ بَاقِيَةٌ, det är någonting fint, nobelt och någonting bestående. فَكَيْفَ يُؤْثَرْ عَاقِلْ مَا يُفْنِي عَلَى مَا يَبْقَى, så hur kan en intelligent person ge företräde till vad som kommer att försvinna framför det som kommer att bestå? وَيَحْتَمُ بِمَا يَزُولُ عَنْهُ قَرِيبًا وَيَتْرُكْ الْإِحْتِمَامْ بِدَارِ الْبَقَى وَالْخُلْدْ, och han lägger så stor vikt på det här livet som kommer att försvinna och glömmer bort det nästa liv som är det eviga och det bestående. Och sen nämner Allah subhanahu wa ta'ala i slutet på den här välsignade suran att detta finns säkerligen i de tidigare skrifterna, Ibrahim och Mosas skrifter. Yani, vad är det som finns i de tidigare skrifterna? Vissa säger hela den här suran, surat al-A'la, finns i deras skrifter. Andra säger nej, dessa förmaningar att ni föredrar det här livet, att man måste rena sig och så vidare, de finns, dess betydelse finns i de tidigare skrifterna. Och det säger Ibn al-Kathir att det är det som kanske verkar vara det mest korrekta. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.